Jag skulle vilja att du följde med mig till Markus evangelium. Vi ska gå till ett ställe som du som har läst din bibel, du har kommit hit många gånger i ditt liv. Du känner till den här berättelsen och kanske finns det något nytt som du kan få erfara idag. Jag vet inte hur det är med dig, men det finns ju alltid en frestelse eller en fara när man läser bibeln. Jag läser ju bibeln varje år, så läser man ju bibeln i sin dagliga bibelläsning och så vidare. Men det är viktigt att förstå att man kan inte läsa bibeln slentrianmässigt, för då missar man skatterna. Och det finns, bibeln är alltid ny. Det är för varenda dag så är det en ny bok. Det är som att du aldrig har läst den förut. Även om du känner till sakerna så finns det alltid något nytt där. Och varför är det så? Det har stått där i så många år. Vi har haft Bibeln så länge. Och man tänker att ja, men det här har jag läst förut. Men du förstår att du är på en ny plats. Och då faller nytt ljus över ditt liv från Guds ord på en ny plats i ditt liv. Och det är därför som bibelordet alltid är fräscht. Va? Halleluja. Kan du säga amen till det? Har vi det glada folket med oss här idag? Har vi halleluja folket med oss? Eller är det mummelfolket som har kommit in i logen? Vad har vi för typ av människor här? Har vi halleluja människorna? Kan jag få höra det då? Amen. Det är ju härligt att veta då att vi har ett kristet möte. Det är sånt vi säger där. Amen. Som sagt, vi ska gå till Markus evangelium kapitel 5. Och igår så talade jag om, jag fick en jättefin beskrivning av vad vi har hållit på med här i helgen av dig där. Väldigt, väldigt informativt och bra. Igår så talade vi om prövningar och jag vill gärna fortsätta och lägga liksom en liten annan betoning i de här sakerna. För att det är ju ingen hemlighet att du har varit med mycket prövningar i ditt liv. Och då kan du säga, så är du en profet, Stefan, som vet om sakerna? Nej, jag vet det därför att du kallas för människa. Och alla människor går igenom prövningar. Och det är inget unikt, det gör inte dig unik, utan det gör bara dig till kvalificerad människa. Vi är människor och då får vi möta svårigheter och prövningar. Och det är liksom allmän gods, va? Alla människor har det i sitt liv. Men då är det viktigt att vi, när vi går igenom saker i våra liv, så finns det en sak som, ska vi säga, evangeliet och framförallt kanske då Paulus, det går igenom i alla hans skrifter, så går det igenom någonting, ett begrepp som är etablerad på grund av korset. Nu tittar jag på svenska flaggan, men det är ju ett kors där. På grund av korset så har det blivit en etablering gjord, eller jag skulle vilja säga så här, en plats, en position, en tillvaro som du och jag kan ha och bör ha som en utgångspunkt. Och Paulus talar om det som att vara i Kristus Jesus. Att vara identifierad med Jesus Kristus. För du förstår att när man går igenom saker i livet så är det så lätt att det blir min identitet. Att det blir, därför att det är en så stor del av mitt liv, så är det så lätt att det blir själva, det blir jag på något sätt. Och då är det viktigt att man sorterar ut de här sakerna. Därför att min vän, du är inte vad du går igenom. Det kanske din omgivning säger. Det kanske ryktet runt Elgarås säger om dig. Ja, men du är ju hon eller du är ju han. Eller, ja, men det är han där, va. Han som håller på med det eller som hade det och så vidare. Men du förstår, när Jesus tittar på dig, när Jesus talar över ditt liv, när han beskriver dig, så har han en helt annan beskrivning. Jesus har aldrig kallat någon för en diagnos. Säg tack och lov eller något annat trevligt, va? Det kanske din läkare gör eller det kanske någon annan gör, men det gör inte Jesus. Därför att han ser någonting annat över ditt liv. Nu kanske du har en diagnos. Du kanske har någonting över ditt liv som du inte kan liksom bara vispa undan. Men det är inte den du är. Va? Och ikväll är alltid kvällsmöten när jag predikar. Va? Och det liksom indikerar lite grann hur långt vi ska hålla på här. Va? Jag brukar gå på skäggväxten på gubbarna. När det börjar bli lite väl mycket skägg på dem, då är det dags att sluta mötet. Va? Nej då, vi ska inte hålla på så jättelänge. Men i Markus evangelium kapitel 5, låt mig föra det hit nu då, i vers 25. Då står det så här. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. När jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var, men som jag har berättat någon gång här och ni som känner mig och så där, och har hört mig tala förut, så brukar jag berätta lite grann om min uppväxt och så. när jag var runt, jag kan vara kanske 5-6 år, jag kommer inte exakt ihåg det där. Men våran pappa då, så han tog alltid med oss på möte, va. Vi var liksom, det var inte frågan om ville föra med eller så, utan det var ju bara gå dit, va. Så Salmonsson hade en hel bänk där i Betel i Finnerö där vi fick sitta, va. Och där hände det mycket under mötena. Men vi fick sitta där, va. Och då är man ju så, när man är liten så, då har man ju små, alltså en liten begreppsvärld, och man, när man hör olika saker så och så vidare. Och det dröjde väl inte så länge förrän jag fick höra om kvinna med blodgång. Det var ju så man sa förr i tiden, kvinna med blodgång. Och du vet, man är så liten så då fattar man ju inte riktigt vad det står för. Jag håller på att säga, förstår inte det fortfarande. Men jag har en lite större förståelse vad det kan vara för typ av problem hon hade. Men då när jag var liten så trodde jag att det var det hon hette, va? Du vet, man tänker så liten pojk, jaha, det var hennes namn ungefär, va? Och när man tittar lite grann genom kyrkohistorien så har det faktiskt varit så. Det är liksom hennes namn, men bara för upplysnings skull, hon hette inte så, va? Men hon har fått heta det i folkmun, va? Ja, men det är ju kvinna med blodgång, va? Det är ju hon, kvinna med blödningar. Alltså, det var beskrivningen. Jag har varit på möten där man har sjungit sånger om kvinna med blodgång, va? Speciellt i Norge har jag hört det på några ställen, den blodfattiga kvinnan. Och så vidare, va. Och nu var ju det så att hon hade det problemet, va. Men det var inte det hon hette. Och det är så underbart att vi ska ju komma till vad Jesus talar om här och hur Jesus ser på saker. Och det är han som är den som bestämmer vad saker står för. Men i alla fall så var det en kvinna som hade blödningar i 12 år. Och i vers 26, fast hon hade lidit mycket hos många läkare, lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Så här har vi en situation, den här personen då, den här kvinnan som vi inte känner till namnet på, vi vet inte vad hon heter, vi vet inte om hon är gift, vi vet inte om hon har barn, vi vet väldigt lite om henne, vi vet bara just det här att hon hade det här problemet, hon hade den här utmaningen och hon hade haft det i 12 år, va? Det är en lång tid när man har en sån här typ av sjukdom och en långvarig situation, det är never ending thing, det tog aldrig slut det här på något sätt, va? Och hon hade ju också en väldigt, så att säga, målmedvetenhet att bli av med detta. Hon hade gått till många läkare, står det. Kostat på sig allt vad hon ägde, va. Hon var ju den här typen då, säkert då, som fick höra om någon ny medicin kanske. Ja, men då prövar vi den, va. Och nu kommer en ny läkare i stan här. Han är specialiserad på det här. Ja, men då går jag dit, va. Den här kvinnan kände till alla läkare liksom i väntrum som fanns, va. Hon hade varit med överallt. Hon hade kostat på sig allt vad hon ägde. Inget hade hjälpt. Det hade bara blivit sämre med henne. Och någonstans där så förstår vi ju att den här personen, hon brottades med det här i sitt liv på säkert en daglig basis. Hon hade det här över sitt liv och gick och la sig. Hon fick planera sin dag, hur hon skulle liksom handskas med den här liksom sjukdomen. Och fick se till att hon hade liksom sanitära möjligheter under dagen. Och se till också att hon passade sig så att hon liksom var där hon fick vara och så vidare. För att den här sjukdomen, det var inte bara en fysisk sjukdom. Den hade också en social påverkan i hennes liv. Och om du läser Gamla testamentet så vet du att när du har blödningar på det här sättet, Då räknades ju kvinnan som oren, va? Så hon fick ju inte vara i folkskaror. Hon fick inte liksom gå och liksom handla hur som helst, utan hon var starkt begränsad. Det gör ju den här berättelsen ännu starkare när vi läser vidare här sen. Och hon hade det här över sitt liv, va? Och jag vet ju inte om det var så att många visste om det här, va? För på något sätt så var ju detta också en dold sjukdom, va? Det var ju ingenting du kanske i första ansatsen såg detta. Mer än att hon kanske var blek eller någonting sånt där och svag i sin kropp och så. Men det var ju någonting som hon bar inom sig och slet med det här och fick jobba med det här. Och så är det ju för många människor. Det finns saker och ting som man brottas med. Man får ingen bukt med det och så vidare. Man tar hjälp utifrån och man kanske också. Det kanske också finns en liksom en klang av skam i såna här saker och skuld. Man vill helst inte att det här ska komma ut och allt det där. Mycket som följde med den här situationen. Man hade en lång period, va? Men det som jag tycker är så starkt med den här kvinnan, att någonstans hade hon ändå inte gett upp, va? Hon skulle ju ha kunnat gett upp för länge sedan, men hon hade inte gett upp. Och så står det så underbart här i vers 27. Hon hade hört talas om Jesus. Där kan man få lyfta sin hand, man får säga halleluja, man får köra lite så. Hon har hört talas om Jesus. Och jag tycker det är så fantastiskt det här. Därför att hon har hört talas om Jesus, och det hon hade hört om Jesus skapade i henne en djärvhet som var utöver det vanliga. Därför att hon fick såna idéer, vet du, och fick för sig grejer hon skulle göra som jag tänker, det var ju behäftat med livsfara att hon gjorde det hon sen gjorde. Vad hade hon hört om Jesus som fick igång denna kreativitet i hennes liv? Heder åt honom eller henne som hade vittnat om Jesus för henne, va? För det finns människor som hör talas om Jesus och de bara flyr därifrån, va? Nej, det vill jag inte med att göra, va? Men den här personen som hade pratat till henne om Jesus, det fanns ju inga bandserier och tv på den tiden, utan det var ju mun till mun, va? Vad hade han eller hon sagt till henne, va? Jag sa att du skulle få något nytt att tänka på här idag. Vad hade han sagt till henne, om det nu var han som vittnade för henne? Vad hade hon sagt till henne? Som får henne och liksom fatta det här drastiska beslutet, va? Du förstår, det är ju det som är så underbart med evangelium. Vad gör evangelium? Det väcker hopp i människors liv. Det får människor att ta nya steg. Det får människor att tänka, här kanske finns en möjlighet där i alla fall. Hon hade hört någonting om Jesus. Förmodligen kanske någon som själv hade blivit helad av honom. Förmodligen någon som har kanske fått ett personligt möte med Jesus och fått se och titta in i de varma ögonen och se att ja, det finns hopp för dig. Förmodligen hade hon mött någon som hade upplevt att Jesus har inte anseende till personen. Att det är inte bara någon präktig och fina som han möter, utan han möter alla människor som i tro sträcker sig till honom. Det var ju någon sån sorts människa som hade pratat med henne, eller hur? Inte skrämt bort henne, inte sagt till henne, ja, men du vet, du platsar inte i hans liga, va? Det är ingen idé du försöker, va? Du är ju oren, va? Du kan komma inte i närheten, akta dig, va? Tänk på att Jesus, han är ju perfekt, va? Han går inte att komma närmare honom. Nej, nej, det var ju någon som hade sagt säkert till henne, du vet, jag är en syndare av stora mått, och jag kom till Jesus, han öppnade famnen för mig och sa välkommen, jag ska hjälpa dig, va? Kanske till och med någon som typ Zacchaeus eller någon sån där som alla andra flydde ifrån. Jesus går fram till honom och säger, Zacchaeus, skynda dig ner, jag var hem till lunch på dig, eller hem på lunch till dig. Eller Bartimeus, den blinde som satt och skrek vid vägkanten. Och Jesus stannar upp och ger honom hans syn igen. Tänk vad viktigt det här, på vilket sätt vi presenterar Jesus. Där har du och jag en viktig uppgift. Och det bästa sättet, och kanske det enda sättet som fungerar att presentera Jesus för andra människor, det är att presentera honom utifrån ett eget möte med den underbara frälsare. Hon hade hört talas om Jesus. Halleluja. Jag skulle kunna möta bara där. Och det ska vi kanske ha. Vi fortsätter. Därför att hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Vem hade sagt till henne att det var så man skulle göra? Var hon fått den där idén ifrån? Och hon suttit hemma på loftet och kukulurat och funderat liksom, hur ska jag närma mig honom? Ja, jag tar bakifrån och så tar jag tag i manteln. Det blir bra det. Det var den nya liturgin för henne. Och hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder så blir jag frisk. Det hade hon inte läst i någon bok någonstans. Utan det hade bara kommit upp igen. Och det leder mig till följande tanke. Det är inte helt viktigt på vilket sätt vi rör vid Jesus. Utan det, vi ska se sen vad det är som gör skillnaden. Tänk vad lätt det uppstår såna här olika grejer i kristenheten. Säkert fanns en frestelse där. Ja, hur gjorde du? Ja, du rörde vid hans kläder. Vart någonstans rörde du? Alltså där nere. Ja, ja, där. Det var starkt där, va? Ja, ja, ja. Och så startar man en röra vid Jesu kläder, liksom religionen, va? Och så är det så man ska göra, va? Jaha, jaha, jaså, skrek du? Ja, 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 men då ska vi skrika, va? Jaha, satt du? Ja, men då sitter vi. Jaha, ramlade du? Ja, men då ramlar vi. Alltså, det är märkligt hur vi människor blir, va? Men Jesus löser upp hela problematiken, eller han löser liksom svaret på den där frågan, på vilket sätt gick det här till, va? Vad var det som gjorde skillnaden? Han kommer och ger det svaret här. Det finns i texten. Om jag bara rör vid kläderna på hans hörntofsen, man bara rör där, va, då blir jag frisk. Och så gör hon precis detta, kommer bakifrån, va. Varför kommer hon bakifrån? Därför att hon var tvungen att göra det, annars hade de upptäckt henne. Då hade hon ju förmodligen blivit dödad den där dagen, va. Hon var ju inte tillåten att vara där, va. Vilket mod, va? Halleluja. Vilken djärvhet. Denna döende kvinna, va. Säkert likblek på grund av att bloden hade tappat. Hon hade ändå kvar någonting som löste ut hela miraklet. Oh, jag bara känner att jag predikar så bra nu. Oh, halleluja. Jag bara känner det. Och det är inte för att jag är speciellt bra, utan jag bara känner att det här är så sant. Därför att det finns någonting som du sitter med i ditt hjärta också, som du kan förlösa. Halleluja. Och det är det vi ska komma till här idag. På en gång upphörde hennes blödningar. Hon kände i kroppen att hon var botad. Det är bara sånt som hon kan känna. Ja, det är svårt att förstå hur det där kändes. Och det är inte helt viktigt heller. Hon bara kände, nu är jag fri, va. Det är bara blodflödet stoppade där. Och sen när Jesus märker då att kraft har gått ut från honom, så vänder han sig om i folkskaran. Och så frågar han inte den här frågan, vilka rörde vid mig? Nej, han säger, vem rörde vid mig? Det finns en person här som har rört vid mig. Och lärjungarna hade sagt, men vad pratar du om? I vers 31. Hans lärjungar säger till honom, du ser ju folket tränger på. Alla rör ju vid dig. Vad pratar du om? Ja, alla liksom tar på mig. Men det finns en som rör vid mig. Det är en här som har rört vid mig. Berört mig. Det finns många som liksom på något sätt liksom kopplar med mig eller så vidare. Men vi har en här idag som har berört mig, som har rört vid mig, som har gjort anspråk på mig. I det här mötet här idag, alla kan på ett sätt röra vid Jesus. Men frågan är, berör vi honom? Vad är det som berör Jesus? Svaret är mycket enkelt. Jesus ger det själv här sen så småningom. Ser folket tänker på, alla rör vid dig. Och ändå frågar du, vem rör vid dig? Han fortsätter sig se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Och hon visste vad som hade skett med henne. Och hon kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då kanske du frestas att tro att hon var rädd för Jesus. Icke, sa Nicke. Det var inte Jesus som var rädd för. Det var de där andra. Hon har rört vid honom och får uppleva helande från honom. Men så inser hon ju, han kommer inte gå härifrån, va? För jag måste ju bara berätta det här. Så gör hon det. Berätta hela sanningen för honom. Och då så säger Jesus till henne så här, vers 34. Då sa han till henne, kvinna med blodgång. Nej, han sa till henne, min dotter. Du förstår, Jesus, det finns bara två typer av människor i Jesu ögon. Vi har söner och vi har döttrar. Här i mötet idag, när jag tittar ut över den här vackra skaran här, så ser jag bara två kategorier. Det är söner till Jesus och det är döttrar till Jesus. Nu har de här sönerna kanske inte blodgång, som, eller döttrarna blodgång eller andra saker. Du har säkert dina problem, men det är inte vem du är. Du är en son till Jesus. Du är en dotter till Jesus. Halleluja. Och så säger han det här. Tack och lov att han säger det här. Därför att det här sitter du med också idag. Han säger, din tro har frälst dig. Vad var det som rörde vid Jesus? Det var hennes tro. Tack gode Gud att han inte sa, mina kläder har hjälpt dig. Och det ska vi vara väldigt glada för då hade vi inte haft en chans idag. För de där kläderna är borta för länge sedan. Men du sitter med samma sak som kvinnan hade. Hon hade tro. Hon har bevisat att hon hade tro. Hon hade haft tro många gånger när hon gick till sina, de där läkarna. Va? Hon hade, vad är tro för någonting? Jo, det är en förväntan. Va? Jag förväntar mig att jag ska få någonting. Jag förväntar mig, jag sträcker mig ut i en förväntan. Nu kommer det hända någonting här. Varenda svensk har tro. Va? Men frågan är, var riktar jag det någonstans? Va? Nu hade hon tro på att Jesus skulle hjälpa henne. Varför röra vid hans kläder så blir jag hjälpt. Och mycket riktigt så blev hon det. Och Jesus, han bara förklarar vad det nu är som har hänt där. Det var inte det att hon var kvinna som gjorde att hon blev hjälpt. Det var inte det att hon hade ett så enormt problem som gjorde att hon fick hjälp. Utan det var att hon hade tro som gjorde. Om Jesus säger att det är din tro som har hjälpt dig, ja, men då är det ju det som är själva lösningen, va? Och det är därför som budskapet om tro är så viktigt, va? Jag läste i morse här, va? Det om lagen, och Paulus beskriver detta så fint, han som var en lagens man. Han säger så här att lagen ger ingen frälsning. Lagen kommer bara ge insikt om synd, va? Och där det lagiskhet finns, där fokus på lagen finns, där finns mycket fokus på synden. Va? Där är vi syndtänkande. Vi tänker på hur allt fel allt är och hur mycket fel vi gör och så vidare. Det är bara en beskrivning av att vi sitter fast i lagen. Men nu har utan lag, säger Paulus, en rättfärdighet blivit uppenbarad. Och den rättfärdigheten från Gud, den kommer genom att vi sätter tro på Jesus. Halleluja. Tron är nyckelordet här. Tron är det som löser ut allting. Vilken tro då? Jo, tron på vem Jesus är. Va? Tron på honom och vad han kan göra. Om jag bara får röra vid honom. Om jag bara får koppla med honom. Då får jag vad jag behöver. Det är inte det att du inte har någon tro. Det är bara det, vad är tron häktad vid? Va? Det är det som är själva grejen. Svensken har tro på pengar. Svensken har tro på karriär. Svensken har tro på människor. Svensken har tro på sig själv. Det är inte ett trosproblem människan har, utan det är att man har riktat sin tro till fel plats. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Det är han som vi kopplar vår tro till. Och det var det som Jesus säger om kvinnan. Din tro har hjälpt dig. Halleluja. Kan du säga amen till detta? Det är nummer ett i det här. Nummer två, han löser också ut henne från den här identiteten. Därför att han säger så här, gå i frid och var fri ifrån din plåga. Hennes plåga var ju hennes sjukdom. Men hennes plåga var också det här som har blivit lagt över hennes liv. Ja, men du är ju kvinna med blodgång, va? Du är ju den som har det här. Det här som har vidhäftat vid henne, va? Du vet, jag träffar människor ibland och jag hör om människor. De kanske har gått igenom någonting för 30 år sedan, men fortfarande så hänger det där över deras liv. Och det är därför det är så underbart att få identifiera sig i den man är i en ny skapelse i Jesus Kristus. Jag är inte vad jag brukade vara. Jag är vad han säger att jag är. Halleluja. Och min vän, det finns strider i ditt liv som inte är värda att slåss för, va? Du kan vinna dem, men det är inte värt att slåss för dem. Lägg ner de striderna. Men det finns också strider i ditt liv som du inte vill ta, som du måste ta. Och är det någon strid i ditt liv som du måste ta upp i ditt liv och bara liksom vinna den striden, det är striden om vem du är, va? Därför eftersom vi vet att när prövningar kommer, när utmaningar kommer, så är det så lätt att vi får vår identitet där. Att liksom, vi har så mycket av det här i våra liv så det liksom kastar skugga över allting annat. Och då är det så lätt att man går in i den rollen. Att man liksom blir det där. Man blir ett offer för det som man har mött i sitt liv. Och antingen att man kan liksom använda sig av det för att få medlidande eller för liksom så vidare. Eller ursäkta sig, ja men du vet, jag har ju det här, va. Eller också, som är mycket vanligt, andra människor lägger det där på en. Ja, men du är ju den där, va? Du är ju den som aldrig kommer ihåg någonting, va? Du är ju den där odågan, va? Du är den, jag kan ju dig, va? Jag vet, jag har ju följt dig, jag vet vem det är. Men vad de inte kommer ihåg, eller vad de inte kanske vill komma ihåg, det är att det finns ett kors i mitt liv som säger att jag är en ny skapelse i Jesus Kristus. Det gamla är förgånget, det är borta. Se, det nya har börjat. Jag har en ny identitet i Jesus. Jag är en ny skapelse i honom. Jag har ett nytt namn skrivet över mitt liv. Jag är inte vad jag brukade vara. Halleluja. Och det är det här som är kraften i korset. När det får en verkan i mitt liv. Jag får en ny identitet. Halleluja. Den kampen, den är viktig att man tar upp i sitt liv. Därför att annars så kommer det alltid vara någon slags etikett lagd på våra liv. Som ligger där liksom. Som en hämsko, som en begränsning. Och som liksom hela tiden, liksom, och det här, i det här området som fienden opererar. Han opererar här, kom ihåg, du vet du. Du kommer väl ihåg det där, vad du gjorde där, kom ihåg det här och så vidare. Och på något sätt så är det lätt att fastna där. Det finns kraft i det där, mörk kraft i det. Och det är därför som vi behöver blodet i våra liv. Vi behöver blodets kraft i våra liv som hugger oss fria ifrån det där och som ger oss en möjlighet att etablera det nya livet som finns i Jesus. Halleluja. Gå i frid, var fri från den här plågan. Jag säger de här sakerna för att det finns någonting som Herren vill göra i ditt liv. När du tar igenom prövningar, tar igenom frestet, tar igenom olika saker, så ut ur det där så vaskas det fram ett vittnesbörd i ditt liv. Men min vän, du är inte ditt vittnesbörd. Du har ett vittnesbörd, men det är inte den du är. Vi kan ta ett exempel till. Vi har ju en annan broder här. Han har ju också verkligen stort problem. Han var ju så sjuk så han dog, va? Lazarus. Och jag ska inte gå in länge i den texten där, men det finns mycket att hämta där. I Johannes kapitel 11 så har vi berättelsen om Lazarus. Han var en vän till Jesus. Säg, han var en vän till Jesus. Är du en vän till Jesus? Har du tittat på de där tv-programmen där liksom av tävlingar, va? När du får problem, va? Ring en vän, va? Fråga datorn, fråga publiken, ring en vän, va? Vem ringer man till när man får problem? Jesus. Halleluja. Så de skickade ett sms till honom och sa att din vän Lazarus är död. Det var systrarna som gjorde det. Din vän Lazarus är sjuk. Och Jesus säger, visst, ja, men jag kommer och ska hjälpa honom. Men så dröjer han. Så kommer han inte på utsatt tid, vad de tyckte i alla fall. Och så när han kommer så har ju han liksom redan dött. Och de har ju ordnat en snabb begravning för honom. De gör ju det i de här länderna. Man begraver ju myst på en gång. Va? Därför att det är på grund av värmen och så vidare. Så han var ju redan begravd. Han låg ju redan i graven. De hade ju lagt en stor sten framför. Allt var ju färdigt. Och nu hade de ju bara växlat om tanken. Så nu liksom istället för en förhoppning om att han skulle bli helad. Så får man ju bara ta in Jesus i den här processen. Och nu får vi tänka lite på ett annat sätt och så vidare. Fortfarande vandrar vi med Jesus. Men det fanns ett stänk utav besvikelse över systrarna. Därför att Jesus, Marta säger, hade du varit här så hade han inte varit död. Och Jesus får lyfta upp henne där från den platsen och säga till henne, men jag är ju här nu, jag är uppståndelse och livet, och tro på mig så ska du få se Guds härlighet. Ja, okej, han får jobba lite med henne där, och för att göra en lång historia kortare så säger han till henne, jag vill gå till graven nu. Så går de till graven och så står de vid graven och så säger Jesus detta dramatiska ord här och säger, ta bort stenen, va. Ja, men häng med lite grann här nu, va. Det är ju dramatik här, va. Rulla undan stenen, va. Det är klart att hon reagerar över det, va. Alltså, men kära någon, liksom, han har ju varit död i 4 dagar, va. Han luktar ju redan, va. Precis som det skulle vara problemen. Hon var ju kvinna och tänkte så. Men ta bort den här stenen, va. Och efter mycket om och men så lyder de honom, va. Bara det är ju ett väldigt talat i deras fördel. Och när han då har en öppen grav där, så står det att han ber till Gud där. Vilken bön. Jag undrar om du någonsin har bett den bönen. Men han ber till Gud så här: Fader, jag tackar dig för att du redan har hört mig. Vilken självsäkerhet, eller gudsäkerhet. Jag tackar dig för att du redan har hört mig. Jag visste ju redan från början att du har hört mig. Så egentligen, den här bönen är ju, det är en helt onödig bön, va? För att det här är redan klart, va? Men jag ber inte för det, mellan dig och mig, utan det är för dem som står och lyssnar här, att de ska tro att det är du som har sänt mig. Har du bett någon sån bön någon gång? Nej. Men den ber Jesus fram. Visste, det här löser sig. Det löser sig. Det säger någonting om vem Jesus är. Det fanns ingen kamp där. Det fanns ingen stress där. Han visste, det här kommer lösa sig. Det är sån Jesus är. Det är därför det alltid blir lugnt när han sätter sig i båten. Det är skillnad när du sätter dig i båten. Hela båten kapsejsar. Men när han sätter sig i båten, då är det stilla, va? Varför då? Han har full koll, va? Han vet precis. Det här löser sig. Så det lägger sig en frid där, va? Och sen när han är färdig med det så talar han in i den där öppna graven. Så ropar han ut Lazarus. Lazarus kom fram. Tack och lov att det var Lazarus. Alltså Lazarus har sagt Erik, då har han kommit på en annan ställe. Men Lazarus kom fram. Alltså, jag måste säga en sak till. Jag avskyr religiös smörja, va? Där man gör, jag vet inte vad du har hört någonting, att det blir så, men det här var en verklighet, va? Det var inte liksom att han fick en annat röstläge. Lazarus, han körde inga sådana grejer. Kom fram, han är praktisk, va? Kom fram, Lazarus, kom ut härifrån. Du ska inte vara där. Och så uppstod det en liten tystnad där, för han skulle väl liksom hålla på och säga, klä på sig innan han kommer ut. Men, och då uppstod en tystnad där en liten stund, va? Och så står det, och det är det här jag vill föra dig till i vers 43, du kan bara lyssna nu. När han sagt detta så ropar han med hög röst, Lazarus kom ut. Åh, jag skulle önska att få kunna stå bakom något träd någonstans och titta på allt det här, va? Beskåda det här, vilken dramatik, va? Det finns ju ingen film i världen du kan titta på som har det här underbara innehållet i. Vilken dramatik, hur ska det gå? Vad händer där inne? Tack och lov att han inte var svensk, för han hade väl aldrig kommit ut, va? Rädd för folk, va? Lazarus kom ut! Och så står det så underbart, vers 44. Nej, underbart är det inte, men det är så talande, va? Då kom den döde ut, står det. Jaha. Nu har han fått det över sig, va? Han är precis fräschdöd, va? Han har inte varit död med 4 dagar, nu är han en döde. Jag trodde han heter Lazarus. Men det är liksom tanke och så vidare. Därför att det här är ju liksom en stark grej i hans liv, om han varit med om. Det är klart inte så konstigt att han får liksom det över sitt liv. Då kom den döde ut. Då ligger det på honom nu. Och det är klart att det är väl starkt att få heta det en liten stund. Men hur kul är det i längden, va? Det är klart att han har ju ett, man kan väl säga, han har ett häftigt vittnesbörd, den här killen, va? Ja, men tänk om inte Jesus hade fått göra det han gjorde här nu. Han är ju inte färdig här, tack och lov, att han inte var klar med det här. Därför att Jesus tittar på det där. Han ser vad nu som kommer att hända här. Han kommer få det där över sig. Han är den där döde, va? Och det är klart att han kan ju bli miljonär på det här, va? Åka runt i kyrkorna och vittna om hur det var död, va? Ja, vi har broder död med oss här ikväll. Han skulle vittna lite grann. Han är med sig lite likbindlar och grejer, säljer i bokhoppen. Det är lite roligt det här. Men tyvärr så finns en sorglig sanning i det här. Någon som har varit alkoholist eller narkoman eller sniffat lim i garaget hela sitt liv och blivit frälst och så vidare. Och så ska han upp och vittna, va? Och så liksom ska han prata om det här och vittna om det här och gå igenom det här och så vidare. Och vi vet att det finns så många berättelser att människor är underbart frälsta och så halkar de tillbaka igen, därför att de får inte hjälp, eller de får inte kraft, eller får inte liksom, så att säga, tillåtelse att vandra ut ur graven in i den nya identiteten. Min älskade vän, du kanske var missbrukare och så vidare, men när Jesus kom in i ditt liv så heter inte du alkoholist eller missbrukare, han som håller på med det, utan du heter son eller dotter till Jesus, halleluja. Du har en ny identitet. Nu ökar det här. Först har det varit lite mummel i kyrkan, men det kommer lite mer halleluja här. Det är underbart. Du säger, men det där är viktigt, Stefan. Det är mycket viktigt. Det är mer viktigt än vad du tror. För det har att göra med din framtid. Det har att göra med vem du är som människa. Då kom den död ut. Ja, nu är det det som gäller i hans liv. Och det är klart att han hade kunnat verkligen fyllt varenda kyrka liksom. Men till slut så, ja, vem är det som ska tala ikväll? Ja, vi har en död, du ska komma och vittna ikväll. Ja, men jag har ju hört det där så många gånger nu. Jag orkar inte lyssna. Men till slut har han blivit förpassad till bara liksom, ja, han får tala på begravningar och sånt där, va. Du bjuder inte in den döde till när du ska ha party hemma, va. Ska vi ha in den döde också? Nej, fy, jag förstör ju hela stämningen. Tack gode Gud att Jesus inte stoppar det här. Utan då tittar Jesus på det här som nu kommer att börja hända här. Han kan ju det, han vet ju vad som kommer starta här nu. Så säger han så här, lös honom och låt honom gå. Varför fick han det över sig, den döde? Jo, men när vi ser honom, han ser ju ganska död ut. Va? Han har ju allt med sig från graven. Det står ju så här att han kom ut med fötter och händer inlindade i bindlar. Med ansiktet täckt av en duk. Ja, men om du ska åka tanka din bil på det sättet, ja, men kära, de kommer ju ringa polisen. Kommer in där ska betala med duk över ansiktet. Så det var ju mycket som var kopplat och det leder mig till det här. Och jag vill att du ska säga rätt med mig nu. Säg så här, det som tillhör graven stannar i graven. Halleluja. Det som tillhör graven stannar där. Du förstår, Jesus är märkt av korset, men han är inte märkt av graven. Allting som liksom har med korset att göra, det är Jesu eget val. Va? Han väljer korset. Graven är andras val. Det var andra som la honom i graven. Det var andra som klädde på honom gravkläderna och så vidare. Och när Jesus står upp från graven så lämnar han gravkläderna där. Kan du säga amen till det? Han lämnar de sakerna. Han har inga märken från graven. Han har bara märkena från korset. Du kommer att ha märkt från korset därför att det är ditt val. Du väljer att gå förlåtelsens väg. Du väljer att gå en högre väg med ditt liv. Men graven, det är den där platsen som man går och minns. Va? Det är platsen man går och minns saker som har varit och allt det där. Och Jesus vill inte att du ska vara den typen av människa. Utan han har skapat ett liv för dig som du ska leva. Och därför ska du inte vara märkt vid det du har gått igenom. På det sättet, det ska inte vara liksom märket över ditt liv. Utan du kan mycket väl bli märkt av dina val som du har fått göra genom livet. Du har valt att gå korsets väg i ditt liv. Men graven och det som står för det stannar i graven. Kan du säga amen till det? Halleluja. Så vi ser vi Lazarus sen när de har partit efteråt, då har han andra kläder på sig. Han har kläder som passar hans framtid. Halleluja. Och jag skulle kunna byta predikan här nu och börja predika om de kläderna som Gud har för dig. Han har kläder som passar din nya identitet. Va? Och du vet, med det här med kläder, det är oerhört viktigt. Va? Därför att kläder säger någonting om dig. Hur du klär dig. Och det är därför vi har uniformer, det är därför vi har, men till exempel om du skulle ta på dig en polisuniform här nu, även om du är bara en raggare, så skulle ju folk få respekt för dig. Därför att de ser ju någonting där över ditt liv. Det är därför det är viktigt med klädkoder. Jag menar, en doktor, han har ju vissa kläder på sig. Varför då? Därför att det talar om vem han är och vad han utför. Va? Och när du som kristen tar emot Jesus, eller när du tar emot Jesus i ditt liv, så får du också en underbar uppsättning av nya kläder. Rättfärdighetens mantel. Du får någonting över ditt liv som vittnar om vem du är i honom. Och därför ska vi inte gå dragandes med gamla grejer från vår gamla tid. Det stannar i graven. Halleluja. Och jag är övertygad om att Jesus säger där. Nu liksom står inte det i Bibeln, men det borde ha stått. Vi får ta upp det senare. Men jag är övertygad att Jesus säger, hörrni, glöm inte att försegla den där graven nu. Dra tillbaka den där stenen nu. Den ska inte stå öppen där. Ifall Lazarus får bli frestad och krypa in där igen. Nej, stäng den nu. Den tiden är över i hans liv. Han har en ny framtid. Han har en ny tid med mig. Kan du säga amen till det? Jag ska avsluta nu, men jag tänker på Marie sitter med oss här idag. Hon verkligen imponerar på mig. Många gånger har hon gjort det. Varje morgon gör hon det. Men vid ett tillfälle som verkligen fick jag liksom en undervisning om just det jag talar om idag. Jag ska avsluta med det nu. För hon fick gå igenom en tuff period för många år sedan nu. Hon fick cancer och det var väldigt dramatiskt för oss. Jag ska inte gå in i allt runt det. Men hur som helst så var det en galopperande cancer som kallas för den så snabbväxtande grejer. Och från att vara helt frisk blev hon jättedålig. Och det här gick ju väldigt fort det här, va? Så att det var liksom en chockartad upplevelse, inte minst för självklart för Marie, men också för mig och för omgivningen och för barnen och allt så här. Så det gick väldigt, väldigt liksom dramatiskt till, va? Och när vi liksom var inne på sjukhuset där så säger läkarna så här, det har gått för långt det här, liksom du skulle varit här kom in tidigare, men vi visste ju inte ens att de var sjuk, va? Så, men för att göra en lång historia kort så dog ju inte Marie, hon levde ju, hon sitter ju här idag. Så hon överlevde det där, men hon inte bara överlevde det där utan hon övervann det. Därför att det är ju så här med cancer, va? Och bara ordet cancer bringar ju fruktan in i människors liv. Det är ju lika med död för många människor när man får ett sånt budskap. Och eftersom hon då hade liksom det var en sån allvarlig och kraftfull sak så var det man stod och brottade. Så man kände ju dödens vingslag i den här processen. Men Herren hade nåd över henne och hon dog inte, utan hon överlevde ju det här. Och det är vi väldigt tacksamma för. Men det var ytterligare saker som behövde göras, va? Och då i sambandet då hade vi flyttat, då vi flyttade ner till Jönköping. Då skulle vi in där på såna här efterkontroller, va? Hon hade ju blivit bra, det var ju bra, men vi skulle gå på några efterkontroller. Jag var med henne i början och hon gick på några sådana där, sen slutade hon gå på det. Men, och då skulle vi kallas in där. Och det var ju ny läkare, ny situation och så vidare, som inte kände till hennes bakgrund. Och då så på morgonen när vi ska åka in där, den där dagen där, kom ihåg det här, så säger Marisa till mig, Stefan, idag får du vara skärpt, va? Jag vet inte varför hon sa så. Jag är alltid skärpt, va? Men idag får det vara extra skärpt, va? Jag känner min strid idag, så. Och jag vill inte ha någon strid, va? Det var ju måndag, var ju ledig, va? Jag vill ta lugnt, va? Så jag vill inte ha någon strid, va? Men jag bara sa ju det, ja, men det är jag med. Häng på här, Marie, va? Jag står med dig, va? Så vi kommer dit. Kom in där, sitter i väntrummet. Du vet hur det är i väntrummet. Du förminskas du ganska mycket. Och sen så sitter du där och allt det där som händer. Så efter ett tag så kom det in någon där som skulle liksom prata med Marie och bara kolla igenom henne och sådär, va. Så när hon kommer in där och öppnar dörren så här, va. Och det är ju inte så konstigt, för att annars hade hon inte kommit in. Men så kom hon in där. Så bara går fram till Marie så här och säger, hej, jag heter så. Så var ju noga med att säga vem hon var och vad hon hette. Och säger, hej, jag heter så. Och jag går runt här och hälsar på alla cancerpatienterna här. Och då, vet du, så bara blixtrar till i Marie, va. Så här, du, så här, jag tycker inte om att du kallar mig så. För jag heter inte cancerpatient. Jag heter Marie. Så. Och då kan man tycka, men det där var väl inte så viktigt, va? Jo, men det var mycket viktigt. Idag blir det strid, Stefan. Och det handlar om vem jag är, va? Därför att just det här att det blir lagt över ens liv, va? Ja, men det står i journalerna med där och så vidare. Ja, men har vi cancerpatienterna här som vi ska... Jag tycker inte om att du kallar mig för det. Jag heter Marie. Och då var hon ju fin, den här damen här, så att hon fattar ju då att hon hade trampat i klaveret där, va. Och det blev ju sån här väldigt jobbig stämning, va. Tack och lov, det fanns ju i tidningen man kunde läsa det, va. Så jag satt ju och läste i Jönköpingsposten där. Det var väldigt viktiga artiklar den där dagen där. Så jag åkte ju ner i den där, va. Jag kände ju, det bara... Du vet hur det kan kännas ibland. Det är bara så här, va. Ingen förlösning, ingenting, va. Det var bara liksom stilla så här, va. Och Marie bara stod på sig så här, va. Och när damen backar ju där och säger, ursäkta mig så mycket, jag vet inte vad hon sa där, jag är lite stressad och så vidare. Ja, men det är okej, så. Jag heter Marie. Ursäkta, Marie, så. Och sen Marie var ju inte klar, va, så att hon ville ju liksom statuera det här. Och sen tittade hon på henne och säger, jag ser att du har glasögon, så. Och jag kände, vet du, var det snart slut på den här tidningen? Jag var nere i tv-tablån där. Vad ska hon göra nu, tänkte jag. Jag ser att du har glasögon, så. Jaha, det var ingen, det gick inte att missa. Det var rejäla grejer, va. Hon hade varit ute och simma i Vättern på morgonen. Va? Det var rena cyklopen, va. Jag ser att du har glasögon. Ja. Ja, men tänk om jag skulle kalla dig för fröken eller ja, fröken glasögonorm. Vad skulle du tycka om det? Och då säger, nej, men då skulle jag ju bli förnärmad. Jag skulle bli förnärmad om du säger så. Ja, men du har ju bara kommit in här och slängt över mig. Kanske det värsta någon människa kan höra. Va? Som, speciellt när jag har kämpat på det här. Och jag har ju ingen cancer. Jag är inte här för att jag har cancer. Jag är bara här för en efterkontroll. Ja, det skulle jag tycka var fruktansvärt. Nej, men ja, så känns det för mig. Så. Ja, men jag ber så mycket om ursäkt. Jag ber så mycket. Jättebra, säger Marie. Och när vi åkte hem sen. Sen det var inte en otrevlig stämning. Alltså. Det var bara fast. Det var en strid. Det var en kamp som Marie var tvungen att ta. Va? Hon har ju vittnat om det här. Och Gud har använt det här för att uppmuntra andra människor. Och folk ringer till oss när de får såna här saker och vill att vi ska be. Och så. Så det har varit fantastiskt hur Gud har liksom brukat det här. Men det här var viktigt att det skedde. Så att inte någonting häktar, inga likbindlar ska vara kvar på henne. Utan hon är den hon är. Va? Och hon heter inte cancer, hon heter Marie. Va? Hon har inte sin identitet där. Va? Hon har den i Jesus Kristus. Va? Halleluja. Jag förstod det när vi åkte hem från det här mötet. Va? Jag förstod vad det var hon menade på morgonen. Va? Att det blir en strid idag. Och den striden handlar om identitet. Va? Nu var det kanske inte viktigt för någon annan. Va? Men det var viktigt för henne. Det var viktigt att etablera det. Det finns strider som du inte vill ta. Det är jobbigt att ta dem där och då. Men du bör ta dem för det har att göra med hur din framtid ska te sig. Ska du vandra runt på den där liksom gravkläderna på dig? En del gör det därför att man vinner på det. Men man vinner bara på det kortsiktigt. Va? Man förminskas genom att ha det. Du förstår, man kan ju gärna bli ett offer, va? Ja, det är så synd om mig för jag har ju gått igenom det här. Och det enklaste sättet att leva på det är att vara ett offer. Därför ett offer behöver aldrig ta något ansvar. Va? För jag har ju det här. Min pappa var ju dum när jag var liten. Det är därför jag är liksom, det är därför jag har mjäll. Va? Det är därför att jag fick ju sån här reaktion i mitt liv, va, som gjorde att jag fick mjäll på grund av. Alltså man kan hitta på allt möjligt. Va? Och visst, du kan leva så, men det är inte dig värdigt. Gå till Golgata. Gå till korset och ta reda på vad Jesus säger om dig. Han säger till dig så här: i mig är du en konung. I mig är du en prinsessa. I mig är du över och inte under. Du är inget offer för omständigheterna. Genom mig har du alltid seger. Genom mig kan du ta dig igenom vilka stormar som helst. Du behöver inte förfalla och gå ner där, utan du kan resa dig upp i den värdighet som jag ger dig. Och jag kan, och du kan ta och koppla med det namnet som jag har skrivit över ditt liv. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Jag säger allt det här för att helt till slut säga det här. Du bär ett vittnesbörd i ditt liv och det vill Gud använda. Men innan Gud kan använda det vittnesbördet så måste han först befria dig ifrån ditt vittnesbörd. Så du får en rymd i ditt liv. Så att inte du för alltid blir förknippad med vissa händelser i ditt liv. Utan att du är förknippad, ja men det är ju han som är kopplad med Jesus. Det är ju han som är rättfärdiggjord i Jesus Kristus. Det är ju han som... Ja, det är där du ska vara identifierad. Halleluja. Kan du säga amen till detta? Fader, nu tackar vi dig för nåden över våra liv. Tack Jesus för att vi får identifiera oss med de vi är i dig, Herre. Vi behöver inte ha vår identitet i vad vi brukade vara eller vad vi går igenom här och nu, Jesus. Utan vi har vår identitet i dig, Herre. I dig är vi nya skapelser, Herre. I dig är vi rättfärdiggjorda genom tron på dig, Herre. I dig är det gamla förgånget och det nya har börjat, Herre. Tack Jesus för att vi har ett nytt namn skrivet över våra liv, Herre. Och det namnet är vår nya identitet, Herre. Åh Jesus, vi är rättfärdiggjorda. Vi är de du säger att vi är, Herre. Vi prisar dig och lovar dig för det. Halleluja. Och om någon något, Herre, om mörkret försöker komma upp och liksom dra oss tillbaka till graven igen, så Herre, så tackar vi dig för att du har förseglat den graven, Herre. Du har stängt dörren till det som ligger bakom, Herre. Och du har sagt att den framtiden som jag har gett dig, det är den som gäller för dig. Halleluja, prisat vare du för dig Jesus. Lovat vare ditt underbara namn. Och Jesus, alla som är här idag Herre, som bär vittnesbörd i sina hjärtan Herre, som har gått igenom saker och som har saker i sitt liv som de har brottats med och som de kanske fortfarande brottas med. Tack Herre för att det inte är de är Herre. De är så mycket mer än så Herre. De är så mycket mer värdefulla än så Jesus. De har så mycket mer i sitt liv som de inte ens vet om Herre. Men som du vet om Jesus. Tack Herre för att du gör en Jakob till en Israel Herre. Jag tackar dig för det Herre. Tack Jesus för den kampen som Jakob fick genomgå. Eller han brottades med dig vid Jabboks vad Herre. Åh, det var så ödesmättat för honom Herre. När han skulle gå in i sin framtid så skulle han göra det med ett nytt namn skrivet över sitt liv Herre. Halleluja. Han skulle få vara en Israel Jesus. Jesus. Tack Jesus för det. Vi prisar och lovar dig för det i Jesu namn. Amen. Vi ger dig bara en liten förmaning till slut ikväll. I slut idag. Nu har jag talat om dig. Jag har talat om din saker säkert som du tänker på i ditt liv. Men du är ju inte ensam. Jag vill bara sända det till dig. Tänk på det här. När du förhåller dig till andra människor. Håll inte kvar andra människor i det som de kanske har varit i eller gått igenom och så vidare. Säg inte det. Men här kommer han som är skild. Va? Här kommer det han, eller hon som är det och det. Även om det är erfarenheten så är det inte det identiteten. Säg inte om dina barn. Va? Du är precis sån och sån. Va? Du är sån och sån. Gör inte det. Se dem i Jesus Kristus. Halleluja. Därför att i Jesus Kristus finns det en sån stor rymd. Va? Det finns en sån möjlighet till utveckling. Det finns en sån möjlighet till att bli allt det som man hade tänkt. Vår uppgift är att föra människor dit. Va? Och istället för att liksom hålla dem där. Ibland gör vi det för vi vill kontrollera folk. Va? Vi gör det därför vi vill inte att folk ska bli fria. Vi drar vinst av det här. Va? Och förminska människor på det sättet. Vi ska inte göra det. När ni människor som vi vet har ganska brok i bakom kanske kommer in och tar emot Jesus och får uppleva Herren i sina liv. Så det är så viktigt att också då veta att de har gått in i en ny identitet. Hjälp dem. Påminn dem om det. Hjälp dem om det. Så att de inte gottar sig i det som kanske har varit. Va? Och att inte du gottar dig i det. Utan att du bara vet det. Jo, men det finns där. Och när Herren leder dem så kommer de att dela med sig av det som de behöver dela med sig av. Men vi ska inte häkta fast dem i de sakerna. Utan vi ska istället bara leda dem in i denna underbara nya identitet som finns i Jesus Kristus. Jag har tänkt mycket på det här den här helgen. Jag har tänkt på Paulus. Va? Tänk dig denne Paulus. Va? Mördare. Va? Fruktansvärd människa. Va? Som använde lagen för att utföra det han trodde var Guds väg i sitt liv. För att möta Jesus, bli knockad av hästen. Va? Och så tittar Jesus på honom och säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Va? Och han säger, men vem är du Herre? Jag är Jesus. Och där får han sitt möte med Jesus. Och där går han in i den nya identiteten. Och det leder honom till en frimodighet, vet du. Han som hade gjort alla de hemska sakerna. Nu förs han i anklagelse inför stora rådet. Och när han tittar på dem så säger han så här. Bröder, så här, åh, än till denna dag så har jag vandrat inför Gud med ett allt i all och gott samvete. Och du vet, det skar genom hela luften. Va? Och prästen säger, jag ska slå dig på munnen. Va? Och han vänder sig och säger, Herren ska slå dig. Vilket möte det där var. Varför kunde han säga på det sättet? För? Han som hade gjort allt det där. Han som hade betett sig som han hade betett sig. Därför att han var på en ny plats i sitt liv. Han var inte kvar i graven. Han hade nya kläder på sig. Han var den Jesus sa att han var. Han var en ny skapelse. Halleluja. Det finns människor som trots att åren har gått har de ändå ett stänk av skuld och skam över sitt liv. Och de har inte den där frimodigheten som behövs för att ta sig an de här utmaningarna som livet kastar emot den. Och det är därför som hela budskapet om vilka vi är i Jesus Kristus är så otroligt viktigt. Därför att det ger mig och dig en möjlighet att etablera det där som Gud hade tänkt. Du säger, men vad ska jag göra då, Stefan? Hela Älgarås pratar ju om mig och allt det där, va? Ja, det är väl ingen nyhet, va? Du kan åka till vilken liten bygd som helst i Sverige och nog har de åsikter om folk, va? Och pratar och så vidare. Det kan du inte göra någonting åt. Men vad du kan göra någonting åt, det är att stå på dig. Vad du kan göra någonting åt, det är att för din egen del etablera vem du är i Jesus Kristus. Att du själv identifierar dig på rätt ställe. Vad folk tycker och tänker om dig. De har alltid en åsikt och de kommer alltid att hänga dig, va? Ibland blir du hängd i guldram och ibland blir du hängd i galgen. Det är lite olika, så med hängd blir du, va? Det går inte att göra någonting åt det, va? Men vad du kan göra någonting åt är din egen plats av identitet i ditt liv. Kan du säga amen till det? Folk älskar ju att hålla såna här gamla bilder upp i ansiktet på en. Och det kan man inte göra någonting åt. Men vad man kan göra någonting åt, det är precis det Marie gjorde där. Hon stod på sig där. Det där är inte vem jag är, va? Jag är helad. Jag heter Marie. Och jag går vidare med mitt liv. Jag tänker inte ha det här hänga över mitt liv. Det kan du också göra. Halleluja. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Vi står upp tillsammans och sjunger igen. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Jesus, vi tar emot ditt ord idag och vi tackar dig för att det bär rik frukt i våra hjärtan, Herre. Välsigna så var och en, Herre, här på det här mötet och de runt omkring, Jesus. Tack för nåd och kraft över var och en, Herre. Tack för att vi får vandra i den nya identiteten i dig, Herre. Prisat vare du för det. I Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha, kära vänner, för att det var en fin helg. Det var härligt att vara här. Det var kallt i fredags, det blev varmare igår och det har varit lite kallare idag igen. Men nu ska vi gå ut och där har vi solen som väntar på oss. Halleluja. Men innan du går härifrån så vill jag faktiskt att du tittar på han som står jämte dig eller hon. Och så säger de med frimodighet och så tränar vi predikan lite här. Och så säger de med, titta på dem. Och så säger de med frimodighet, du ska veta en sak om mig. Att jag är inte den jag brukade vara. Det kanske du tror. Säg hela bara, det kanske du tror. Men det är inte så det är. Jag är vem Jesus säger att jag är. Jag är en ny skapelse i Jesus Kristus. Jag är rättfärdiggjord i honom. Inte på grund av mina gärningar. Utan på grund av hans gärning. Genom blodet. Genom korset. Så är jag en ny skapelse. Jag har ett nytt namn skrivet över mitt liv. Och det namnet är skrivet i blod. I hans eget blod. Hans rättfärdighet är min rättfärdighet. Hans liv är mitt liv. Och jag tackar Herren för att vittnesbördet som jag har i mitt liv ska få ära honom. Men min vän, jag är inte mitt vittnesbörd. Jag är en son eller dotter till Jesus. Och om du någonsin glömmer det, då ska jag påminna dig. Amen, halleluja. Underbart, tack Jesus. Amen, prisat vare Gud.